Vi ska läsa ifrån Matteus 6 och 9. Och där står det så här: Så skall ni be. Fader vår som är i himlen. Helgat blive ditt namn. Kommer ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen. Förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde. Jag vill be med er. Tack Herre för ditt ord. Tack för att du lär oss att be. Tack för att du har gett oss ditt ord som vi kan få läsa och förstå mer av dig genom. Tack för att du är så stor och god. Hjälp oss idag. Hjälp mig att förklara ditt ord och lägga fram det så att alla förstår. I kraft av din helige ande. Och hjälp oss alla som lyssnar här till ditt ord att ta till oss det och förstå vad du vill säga till oss här idag. Vi ber om hjälp Herre, för vi behöver din hjälp för att förstå. Utan din hjälp så hade vi inte suttit här. Utan din hjälp så hade vi inte förstått vem Jesus var. Och utan din hjälp förstår ingen annan vem Jesus är och vad han har gjort för oss. Så vi ber om din hjälp. Och att ditt ord ska få bära frukt i våra liv. Och bära frukt idag, Herre. Amen. Det står, så skall ni be. Det står inte med dessa ord. Det blir alltså en mall för all bön. Vi behöver inte be med exakt de orden som jag läste för er. Men den här bönen, det sammanfattar all bön. Det är liksom en bön som innehåller alla andra böner. En gång. Bara en gång. Så blir det som att det här fungerar som allt. Det är en vägledning för all vår bön. Det är Jesus bar. Och denna gången ska jag bara ta en av dessa böner. Och det är, komme ditt rike. Anledningen till att jag tar bara dessa tre ord, det är att de är så innehållsrika för oss, för mig. Och skulle vi vilja så skulle vi kunna fortsätta i all evighet och lägga ut, förklara, fördjupa vad det betyder. Varför är det så? Jo, ditt rike. Vad betyder det egentligen? Förra söndagen så var Bengt här och predikade. Han predikade också om Guds rike. Och egentligen så är ju varje predikan, förhoppningsvis varje predikan vi håller, en predikan om Guds rike och vad det innebär. När Jesus började vandra omkring här på jorden så läser vi i Matteus 4 och 23. Där står det om vad Jesus gjorde. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade deras synagogor och predikade evangeliet om riket. Och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Vad Jesus predikade, det glada budskapet, eller evangeliet som det också står. Det är budskapet om riket. Evangeliet om riket. Och det är det Jesus talade om och om igen. De flesta liknelsen han använder handlar just om vad han ska likna himmelriket vid. Så han återkommer hela tiden till det. Om och om igen återkommer till det. Himmelriket. Och efter att han hade dött och uppstått, då läser vi Apostlagärningarna 1 och 3. Vad han fortsätter att prata om. När han umgås med lärjungarna efter sin uppståndelse, så står det så här i Apostlagärningarna 1 och 3. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Så efter att han hade dött och uppstått, så fortsätter han att predika om Guds rike i 40 dagar till. Det är alltså väldigt viktigt. Det är både i början och i slutet av Jesu jordeliv. Så fortsätter han att prata om Guds rike och vad det innebär. Och går vi vidare till slutet av Apostlagärningarna, där det står om Paulus i Apostlagärningarna 28 och 30. Så gissa vad han pratade om. Ja, han pratade också om Guds rike. Där står det så här. I 2 hela år bodde Paulus i den bostad som han hade hyrt. Och han tog emot alla som kom till honom. Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad. Alltså, vi ser i början av Jesu tjänst, i slutet av Jesu tid på jorden och i slutet av apostlagärningarna, så är det predikas om och om igen om samma sak. Om Guds rike. Och om Jesus Kristus, Herren, kungen i riket. För det går inte att skilja åt. Här har vi en kung, vi har en herre. Och en herre och en kung, han har ett rike. Det är därför det ser ut så kopplat. Jesus Kristus, Herren över riket. Kungariket. Hur han styr, hur han regerar. Vad det innebär att Jesus är kung, det är Guds rike. Och evangeliet om riket, det sammanfattar på ett sätt hela den kristna undervisningen. För det är ett uttryck både för vad som är nu, men också för vad som ska komma. Och det är det som är evangeliet. Det glada budskapet är det riket vi kan få del av, men också det riket som ska komma. Och det är därför som Jesus i Matteus 6:33 vill sätta fokus på riket. Han säger så här: nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Guds rike och hans rättfärdighet. Det är det som ska ha högsta prioritet i våra liv, i vår församling och i hela världen egentligen. Det är det som kommer först. Och det är därför det finns så många profetier genom hela Bibeln om Guds rike, om det riket som man väntade på. Och om vad det innebär. Hela gamla testamentet är ett uttryck för det. Där Israel var ett uttryck för Guds rike. Och de hade profetier om hur det riket skulle bli på nytt. Förvandlat och fullkomnat på något sätt. En av de profetierna står i Daniels bok. I Daniels bok kapitel 7 och 13. Där läser vi om det riket som skulle komma. Daniel hade en syn. Jag läser. I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himlens skyar och när närmade sig den gamle av dagar och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike och alla stammar och språk måste tjäna honom och hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut och hans rike skall inte förstöras. Judarna på Jesu tid, de hade levt med dessa profetier. De hade levt med profetierna om riket som skulle komma väldigt länge. De hade läst, de hade lyssnat på dem. De hade hoppats och längtat efter detta fullkomliga rike. Jag fortsätter med att läsa en till av dessa profetier ifrån Jeremia 23 och 5. Där står det skrivet: se, dagar skall komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom: Herren vår rättfärdighet. Se, de dagar ska komma, säger Herren, då man inte mer ska säga: så sant Herren lever, han som förde Israel upp barn upp ur Egyptens land, utan så sant Herren lever, han som förde avkomlingar från Israels hus ut ur landet i norr och hämtade dem ur alla länder dit jag hade drivit bort dem, så skall de få bo i sitt land. Det är judarna som levde på Jesu tid. De såg fram emot befrielsen från Rom och samlandet av alla judar i Israel igen. Och de såg även fram emot Davids son, eller Messias, kungen som skulle komma. Och de såg fram emot att få se allt detta verkligt, synligt för alla i världen. Men så blev det inte. Messias, eller Kristus, kom och de kände inte igen honom. De tog inte emot honom. Det blev inget rike på det sättet som de hade tänkt sig där och då. Och det kanske delvis hänger samman med att de inte tog emot Jesus som sin kung, utan de så förkastade honom. Vi ska läsa ifrån Lukas 19. Efter att Zacchaeus hade omvänt sig så säger Jesus så här. De första verserna står inte med där som jag ska läsa, men då står det så här i Lukas 19 och 9. Jesus sa det till dem: idag har frälsningen kommit till denna familj, eftersom också han är en Abrahams son. Ty människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och då kommer själva huvudtexten. När de hörde detta berättade Jesus ännu en liknelse, eftersom han var nära Jerusalem och de tänkte sig att Guds rike genast skulle träda fram på ett synligt sätt. Han sade: en man av förnäm släkt for till ett land långt borta för att få kungavärdighet och sedan komma tillbaka. Han kallade till sig 10 av sina tjänare och gav dem 10 pund. Och han sade till dem: gör affärer med dessa tills jag kommer tillbaka. Men hans landsmän hatade honom. Och när han hade farit skickade de sändebud som skulle säga: vi vill inte ha honom till kung över oss. Men han fick sin kungavärdighet. Och när han kom tillbaka lät han kalla till sig tjänarna som hade fått pengarna. Han ville veta vad var och en hade förtjänat. Den första kom och sade: herre, ditt pund har gett 10 pund till. Då sa det kungen: bra, du gode tjänare, eftersom du har varit trogen i ditt minsta ska du härska över 10 städer. Den andra kom och sade: ditt pund har gett 5 pund till. Kungen sade till honom: du ska härska över 5 städer. Därefter kom en annan tjänare och sade: herre, se, här är ditt pund. Jag har haft det förvarat i en duk av fruktan för dig, eftersom du är en sträng man som tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått. Hans herre sade till honom: efter dina egna ord ska jag döma dig, du underkännare. Du visste att jag är en sträng man som tar ut vad jag inte satt in och skördar vad jag inte har sått. Varför satte du inte in mina pengar i en bank så att jag kunde ha fått ut dem med ränta när jag kom tillbaka? Och till dem som stod bredvid sade han: ta ifrån honom hans pund och ge det åt den som har 10. Då sade de: herre, han har ju redan 10 pund. Ja, jag säger er, var en som har skall få, men den som inget har, från honom skall tas också det han har. Men dessa mina fiender som inte ville ha mig till kung över sig, för hit dem, hugg ner dem inför mina ögon. Riket skulle alltså inte komma direkt. Först skulle Jesus komma för att uträtta vad han var kallad hit till jorden för att göra. Han skulle dö på ett kors för våra synder. Han skulle uppstå. Och sedan skulle han lämna jorden för en tid. Eller så länge som Jesus säger, snart. Vi pratade precis om hur lång tid snart är. Snart kan vara allt, kanske allt ifrån 5 minuter. Men för Jesus är det mer än 2000 år, verkar det som. Snart. Han har gått upp till himlen för att få sin kungavärdighet av sin fader. Och det är här vi är nu. Vi är som tjänarna. Vi har fått pund. Och vi väntar på att vår kung ska komma tillbaka. Och så länge vi är här och väntar, så gäller det att göra det bästa av det vi har fått. För vi kommer också, vi som dem, stå till svars för vad vi har gjort med vad vi har. Om det gäller pengar eller gåvor eller vad vi gör av vår tid. Vi kommer få stå till svars. Men riket är på ett sätt inte här ännu fullt ut. Men vi som tjänare, vi står under kungen. Redan nu. I Johannes 3 så ska vi läsa om Nikodemus. Där står det så här: bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sade: rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ty ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade: amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Vad framgår av detta? Jo, att det krävs att bli född på nytt för att kunna se Guds rike. Riket som Guds rike här och nu, det är ett rike man inte ser så tydligt. Man behöver bli född på nytt och lära känna kungen för att börja se riket. Nikodemus hade börjat förstå vem Jesus var. Och jag tror det är därför som Jesus säger till honom att den som blir född på nytt kan se, eller den som inte är född på nytt kan inte se Guds rike. Vilket också betyder att den som är född på nytt kan se Guds rike. Nikodemus När vi börjar förstå vem Jesus är, då kan vi börja se Guds rike. Se vad det innebär här i världen just nu. För det är inte ett rike med en kung, en stats, en stad och tydliga gränser som de flesta andra riken i världen. Men det finns ett rike redan nu. I Lukas 17 och 20 talar också Jesus om det här med att det inte syns det riket. Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem: Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller ska man kunna säga: se här är det, eller där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er. Ordet rike, eller på grekiska basileia, som betyder inte bara en fysisk geografisk yta, utan handlar om så mycket mer. Det handlar om en kungamakt eller ett kungavälde. En kung som styr, det är ett rike. Vi ska inte fastna allt för mycket vid bara geografiska ytan som en kung styr, utan tänka också på att det handlar om att det är en kung som styr och regerar. Det handlar ett rike om. Det är alltså både kungen som har makt och bestämmer, och på något sätt kan det betyda ett geografiskt område. Och det innefattar även undersåtarna, eller folket som bor i riket. Och det innebär ju att där kungen är och utövar sin makt, där är riket. Även om han kanske inte har ett upprättat rike, så har han kanske en kungavärdighet. De som känner till berättelsen om David kanske minns att han först blev smord med olja av Samuel, men att det dröjde många år innan han blev kung. Han var redan kung, för han var smord till kung. Men det dröjde många år innan han fick sitt kungarike. Han levde många år som landsstrykare och gick och gömde sig för Saul innan han hade fått sitt rike. Men han var kung, och han kunde på något sätt utöva viss makt över dem som var hans tjänare och hans folk. Jag ska försöka prata lite kort om vad det här riket innehåller och innebär. Och då tar jag upp ifrån Romarbrevet 14 och 17. Där står det så här. I en diskussion där de pratar om vad man får och inte får äta och får och inte får dricka, så säger Paulus så här: ty Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet, i frid och glädje i den helige ande. Det är alltså i rättfärdigheten, i friden och i glädje i den helige ande som det riket, Guds rike, handlar om. Det är så många riken som handlar om vissa kulturer. Om man tänker på den judiska, så innebär det att judar äter den här maten. Är man muslim så äter man den här maten. Men vi kristna har inget sånt förhållningssätt. Det är inte, det här äter man inte, det här dricker man inte. Utan det är ett rike som består i, handlar om rättfärdighet, om frid och glädje i din heliga ande. Vi har ett rike som är så mycket större och som handlar om så mycket mer än bara yttre saker. Det handlar inte om vilken byggnad man är i. Det handlar om det inre, var man har sitt hjärta och vem ens herre är. Framförallt vem som är ens herre i ens liv. Det handlar om. Jesus säger vid några tillfällen i en bekräftelse när han är på jorden att Guds rike är här redan. Vid ett av de tillfällena när han har drivit ut en ond ande i Matteus 12:28. Fariseerna beskyller honom för att driva ut onda andar med Satan. Men Jesus säger så här som svar. Men om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. Alltså, Jesus utövar sin makt i den heliga ande. Han driver ut onda andar. Han botar sjuka. Då är Guds rike där. För Guds rike, för att använda ett ord ifrån första Korintherbrevet 4:20. Ty Guds rike består inte i ord, utan i kraft. Det handlar inte om att du heter kristen. Utan det handlar om det liv du har och den kraft du har fått. Riket är inte frågar utan om tomma ord. Utan att man får lära känna Jesus som sin herre. Vi kan vara del av Guds rike om vi låter Jesus regera över oss. Man kan säga så här. I ett rike, varje person i ett rike som följer lagarna i riket, som lyder kungen i riket, de är en del av riket. Men den som i det riket inte följer lagarna, inte lyder kungen, den gör uppror och är en rebell och är på det sättet inte en del av riket. På samma sätt behöver vi, för att vara en del av Guds rike, lyda kungen i riket. Följa honom. Och det var också den första kristna kyrkans bekännelse. De hade bara en kort bekännelse. Jesus Kristus är Herre. Och det är samma bekännelse vi har idag. Jesus Kristus är Herre. Och det innebär att inte bara någonting vi säger, utan det är någonting vi måste leva upp till med våra liv. Och det är ett rike man blir frälst in i, räddad in i. Det är inte så att du kan hitta det någonstans på jorden. För det är inte ett rike som tillhör den här jorden. Men låt oss påminna oss igen. Även om det är på något sätt ett osynligt rike, så måste vi komma ihåg de profetier som finns i Bibeln. Och som även finns i Uppenbarelseboken. För riket är inte en del av den här världen. Det är ett himmelrike. Men det himmelriket kommer. Himmelriket kommer. Komme ditt rike. Det innebär att vi ber om att Guds rike ska komma. Komma hit. Vi läser i Uppenbarelseboken 20:4. Där står det vad som kommer att hända i slutet. Efter att Jesus har kommit tillbaka, så står det så här. Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord. Och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild. Och inte tagit dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Men de andra döda levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Och detta är den första uppståndelsen. Saliga och heliga Helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan det skall vara Guds och Kristi präst och regera med honom i 1000 år. När Jesus kommer tillbaka, då kommer det att upprätta dess rike. Och det kommer verka vara synligt. När Jesus kommer, kommer riket att upprättas. Och bara något kapitel senare, i kapitel 22 i Uppenbarelseboken, det står det på något sätt om det slutgiltiga riket som Gud kommer upprätta. I vers 3 så står det så här: och ingen förbannelse skall finnas mer. Gud och lammets tron skall stå i staden, och tjänarna skall tjäna honom. De skall se hans ansikte, och hans namn skall stå skrivet på deras pannor. Någon natt skall inte finnas mer, och det behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem, och de ska regera som kungar i evighet, i evigheternas evigheter. Guds rike, det är det slutgiltiga. Det är fullkomningen av hela Guds plan. Det är det lyckliga slutet på berättelsen. Om ni har läst sagan när ni var barn, eller för era barn eller barnbarn, så är det som i sagan. Flickan får prinsen, de får hela kungariket, och de lever lyckligt i alla sina dagar. Så kommer det vara för oss. Det är vi som är flickan eller bruden. Prinsen är Jesus Kristus, och vi kommer få vara del och regera med hans rike. Inte bara i alla våra dagar, eller i alla våra dagar kommer vi få leva lyckliga. Men de dagarna kommer ju aldrig ta slut, för det är evigheters evighet. Resten av tiden, eller ja, det är inte tid kanske, det är evighet. Man trodde alltså på ett rike som skulle komma. Det kom inte riktigt som man hade tänkt sig. Jesus kom och upprättade ett rike som inte var av denna världen. Men han kommer tillbaka. Och det är det som är vårt hopp. Det är det vi kämpar vidare på. Det är därför vi försöker vara så goda förvaltare som möjligt. För att vi vet att vi har en herre som kommer. Och han kommer att kräva av oss att vi visar vad vi har gjort med pengarna, våra tillgångar, vår tid och allting. Det är både ett hopp och en uppmaning för oss. Jag hoppar vidare till Matteus 7 och 21. Där står det så här: inte skall vara en som säger herre, herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelska faders vilja. Varför säger någon detta? Det här gäller både för den tid som är nu och den tid som är sen. För vi kan inte vara en del av Guds rike bara med tomma ord, bara genom att säga herre till Jesus och inte göra vad han vill. Men om vi både med ord och handling gör vad Gud vill, då gör vi Jesus till herre och kung över vårt liv, och då är vi del av hans rike. Då kommer vi in i himmelriket på ett sätt redan nu, och då kan vi börja vänta på det himmelriket som kommer. Det är det sättet vi kan vara del av Guds rike här. Vi kan leva som om Jesus är kung. Men det stannar inte där. I Matteus 24 och 14 så står det så här: och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma. Alltså, det glada budskapet om Jesus och Guds rike, det behöver alla i hela världen få höra. Och först då kommer riket. Det är som att det behöver gå ut en härold, ett gammalt ord, eller någon som berättar att Gud är konung. Och när alla folk i hela världen har fått höra Jesus Kristus är kung, det är först då han kommer. Det verkar som att han vill att alla ska få möjlighet att omvända sig, att komma till tro på honom innan han kommer tillbaka. Det är därför, jag tror det är Petrus som säger så, att Gud väntar inte med att komma tillbaka, utan det är av nåd, för att så många som möjligt ska kunna omvända sig, så många som möjligt ska få honom som kung innan han kommer tillbaka. Och det får vi vara en del av. Det är därför som Matteus avslutar som han gör i Matteus 28 och 18, där det står: då trädde Jesus fram, han talade till dem och sade: jag har fått all makt i himlen och på jorden, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Vi är kallade både att vara undersåtar, tjänare i Guds rike och lyda honom. Och en del av den befallningen vi har fått är att sprida budskapet om Guds rike vidare ut. Och göra alla folk till Jesu lärjungar. Göra alla människor till Jesu lärjungar. För att även de ska kunna vara del av hans rike. Det är befallningen. Sprid Guds rike vidare. För han har all makt. Och vi är kallade till att göra alla folk till hans lärjungar. Till en del av hans rike. Jag tänker avsluta med de sista orden i hela Bibeln. I Uppenbarelseboken 22 och 20. Så står det så här: han som betygar detta säger, alltså Jesus: ja, jag kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Herre Jesu nåd vare med er alla. Låt oss be. Tack för att vi får vara del av ditt rike. Av nåd. Tack, Herre Jesus, att du kommer snart. Hjälp oss att leva som dina tjänare, som dina lärjungar. Hjälp oss att leva upp till vad du vill att vi gör med våra liv. Du ser att vi ofta brister och misslyckas. Jag och vi alla. Men tack för att du ger oss nåd och kraft till att börja om. Tack för din förlåtelse. Hjälp oss att leva som dina lärjungar. Ge oss kraften att prata och vittna om dig för alla folk vi möter. För att alla ska få möjlighet att bli del av ditt rike. Tack för att vi får vara en del av missionen till resten av världen. Genom missionärer. Tack för att vi får möjlighet att vara del av det uppdraget. Att gå ut med ditt budskap över hela vår jord. Och tack för att du kommer snart. Tack Herre för att du kommer med ditt rike. Tack för att det är det vi väntar på. Att du kommer för att regera. Och att du kommer för att lägga allting under dig. Och att du kommer göra slut på all ondska. Du kommer till och med göra slut på döden. Tack för att du kommer. Ge oss fördjupad förståelse och ett fördjupat hopp. Och hjälp oss att leva som goda förvaltare fram tills du kommer. Amen.